Välkomna till Nordeas podd Sparpepp med mig Erika Papagiannopoulou och vår privatekonom Anders Stenkrona.
Hej hej!
Hej Anders!
Hej!
Du är tillbaka?
Jajamän!
Härligt! Och nu är våren här.
Nu är den. Nu ser vi till och med blommor börjar knoppa lite.
Ja, det är härligt. Och vi har bjudit in en kollega idag. Carl Larsson som är investeringsstrateg här i Nordea.
Jajamän.
Ja, välkommen.
Tack så jättemycket.
Och teamet som du tillhör, ni tar ju fram en så kallad marknadssyn varje månad. Och du ska berätta lite mer om hur det ser ut på investeringsmarknaderna. Välkommen.
Stort tack.
Och tanken är ju att du eller någon av dina kollegor återkommer här i podden en gång i månaden framöver.
Mm, ja, men det tycker vi ska bli jättespännande.
Ja, ja, men det tror vi att lyssnarna också kommer uppskatta. Och som vanligt så blir det även ett nytt begrepp i slutet av avsnittet, Anders.
Jajamän, idag blir det lite av ett privatekonomiskt hack. Alltså, om du är utomlands och ska betala med kort, hur var det nu igen? Ska du välja lokal valuta eller betala i SEK? Den kommer vi ta.
Ja, den frågan ställer man ju sig alltid.
Faktiskt.
Ja, det återkommer vi till i slutet av avsnittet som vanligt. Men du Carl, jag tänkte du skulle berätta lite grann. Vad gör en investeringsstrateg egentligen?
Vi brukar säga att rollen är tvådelad. Vi gör dels research och har diskussioner och tar fram Nordeas officiella syn på olika tillgångsslag, regioner och så vidare. Men sen sköter vi också mycket av kommunikationen, dels till rådgivare men också till kunder och ja, sådana här kanaler.
Spännande. Och den här marknadssynen som vi nämnde i början, som du ska prata lite mer om sen, vad är det egentligen?
Marknadssynen är ju då vår klassiska månadsuppdatering där vi helt enkelt listar våra rekommendationsförändringar, bakgrunden till dem och skickar ut den till relevanta kunder och andra stakeholders.
Och det har ju kommit en marknadssyn nu för april och där kan man ju läsa då att den positiva utvecklingen i aktiemarknaden håller i sig. Det tänker jag att du får berätta lite mer om.
Det kan jag absolut göra. Ja, vi har ju egentligen haft en väldigt positiv uppgång i aktiemarknaden ända sedan slutet av oktober kan man säga. Och det hela har egentligen grundat sig i att vi har gått från att spekulera om fler räntehöjningar till räntesänkningar. Så det har varit ett stort skifte i narrativet där. Och utöver det, och trots att vi pratar om räntesänkningar, så har faktiskt konjunkturen varit bättre än väntat. Vi är inte i ett läge där ekonomin accelererar, men jämfört med vad ekonomer och andra prognosmakare trodde för ett år sedan, så har vi egentligen landat i ett ställe som är bättre än vad vi trodde att det skulle vara.
Det låter ju bra, men man kan också läsa att uppgången i aktiemarknaden har fått en bredare bas. Vad betyder det egentligen?
Man kan egentligen grunda det i att det har varit bättre på flera fronter den senaste tiden. Och det vi har sett sedan slutet på förra året är då framför allt att trots att uppgången i aktiemarknaden var väldigt god under 2023 så var ju den isolerad till ett fåtal ganska stora techbolag. Men nu har det här istället breddats till andra sektorer och då framförallt cykliska, lite mer traditionellt cykliska sektorer.
Där vad vi ser, menar man egentligen med cykliska sektorer?
Ja, det är en jättebra fråga och då pratar vi då framförallt om de företagen som säljer varor eller tjänster som påverkas mer av den ekonomiska cykeln. Så nu när vi egentligen börjar prata om att den ekonomiska cykeln förbättras, så betyder det att till exempel bolag som säljer sällanköpsvaror har presterat bättre än vad de gjorde tidigare.
Och sällanköpsvaror, det är typ bil eller vad skulle du säga det? Möbler?
Ja men exakt. Oftast kan det vara dyrare investeringar och sådana investeringar man kanske inte måste göra, men som är nödvändiga eller som man vill göra om man har förutsättningar att göra det.
Just. Jag har en fråga där. Alltså nu har vi sett en uppgång i marknaden att den sedan oktober är ganska stark. Vad finns för risk här att vi ser vinsthemtagningar, att folk säljer för att det har gått upp och bara tar hem vinsten? Eller att, jag menar, det är ju inte helt utan oro i marknaden att det blir mer oro att det faktiskt går ner. Hur ser du på risken på det? Är vi nära någon sorts korrigering eller kommer det att tuffa på?
Jag tycker inte riktigt man ska ha den inställningen att man försöker leta efter någon slags leta efter risker eller försöka förutspå någon slags börsras. Man ska säga så att det har ju definitivt gått väldigt starkt ända sedan slutet på oktober som jag var inne på. Och det är inte omöjligt att man får någon slags motreaktion eller mer dämpad utveckling om folk gör vinsthemtagning. Men man ska ju ha med sig att det finns definitivt förutsättningar för uppgången, dels i ekonomin men också att uppgången i aktiemarknaden, det finns förutsättningar för den att fortsätta. Dels för, om vi tittar liksom på bolagens vinster som på sikt är det som driver börsen. Men också som jag var inne på tidigare med penningpolitiken där vi rör oss närmare och närmare räntesänkningar som i sin tur kommer öppna upp för företagen att våga ta mer risk och starta nya projekt och expandera helt enkelt.
Men man kan också läsa i marknadssynen för april att stigande optimism, men det brukar innebära att förväntningarna ökar.
Mm. Ja, och det är väl kanske den risken som är allra störst just nu om man trots allt ska identifiera ett gäng risker. För att börsen har gått starkt, vinstestimaten har definitivt skruvats upp, men börsen har trots allt gått starkare än vad vi har sett revideringarna i vinstestimaten. Så att tittar man till exempel då på PE-talet på börsen som helhet så har ju det blivit högre, i synnerhet då i USA men också delvis i vissa delar av Europa. Så det ska man ha med sig, det är höga förväntningar men absolut inte något som gör att det hindrar marknaden från att fortsätta uppåt framöver. Inte minst om vinsttillväxten faktiskt materialiseras på det sättet som förväntas.
Det låter bra att man, då tycker jag att man ska försöka tajma här och gå in eller ut som du sa. Men finns det någonting taktiskt man bör tänka på? Alltså i kortsiktiga termer?
Jag tror åtminstone från om man har det här liksom privatekonomiska väldigt långsiktiga perspektivet som dels många av våra kunder brukar ha, så gäller det då att, som du var inne på, att det kan vara lätt att vara rädd att gå in på marknaden nu när börsen står väldigt högt. Vi har all time highs i vissa delar av världen. Men då ska man ju ha med sig att all time highs är något som kommer väldigt naturligt och att man ska inte ställa sig på sidlinjen bara för att vi har nya all time highs på marknaden. Vi har kikat på lite statistik och där ser man ju till exempel att sedan 1950 har vi haft, jag tror det, 1250 all time highs i amerikanska aktiemarknaden.
Oj.
I snitt, jag tror det är 16 per år. Så med den statistiken så ska man ju vara väldigt övertygad om man försöker tajma marknaden och förvänta sig någon slags setback på det sättet.
Ja, men som du nämner, det är ju hög värdering av all time high, men du säger att det behöver inte nödvändigtvis vara ett problem. Hur menar du då?
Ja, för när man tittar på värdering så har man ju dels priset på en aktie eller på ett aktieindex som är liksom den största delen av värderingen, det vill säga priset. Men sen har vi ju också PE-talet då, där vi har earnings, det vill säga vinsterna hos bolagen. Och om vinsterna förväntas stiga, ja men då är det också naturligt för värderingen att bli hög. Så allt handlar ju i grund och botten om man tror att vinstförväntningarna kommer faktiskt spela ut sig och bli vinster i framtiden.
Men vad är er rekommendation för investerare?
Ja, i grund och botten så rekommenderar vi våra kunder då att till att börja med skapa sig en diversifierad portfölj som matchar ens riskaptit och ens sparmål. Eller känner man att man har skapat en sån portfölj och är bekväm med att kanske göra investeringar som avviker lite grann från det där, så rekommenderar vi till exempel våra kunder just nu att investera ovanligt mycket i aktier då, på bekostnad av att minska delen obligationer i portföljen. Men utöver det så ser vi då till exempel, som jag var inne på i början, lite bättre förutsättningar för cykliska sektorer. Så vi rekommenderar då helt enkelt på sektornivå kunderna då att investera lite mer i bolag som jobbar i verkstadssektorn och lite mindre i bolag som jobbar i daglighandlat sektorn.
Men om man då tycker att man vill veta mer om det här och ta del av mer information från er investeringsstrateger?
Det gör man nog allra bäst på Nordeas hemsida. Det finns någonting som kallas så enkelt som investeringsbloggen, där vi lägger upp en sammanfattning av våra månadsuppdateringar i början på varje ny månad. Så den finns ju till exempel då publicerad redan för april. Och vill man ha ännu mer information så kan man närmast följa mig på Twitter till exempel. där jag delar dels våra månadsuppdateringar men också lite annat material vi hittar under veckorna. Och ja, där är mitt namn Arboga Karl då, som spelar på staden jag är uppväxt i.
Härligt. Jag tyckte jag hörde någon liten dialekt där.
Ja, mycket möjligt.
Ja, men jättebra. Utifrån det här, Anders, är det något som du som privatekonom vill skicka med till lyssnarna? Ja, vad ska man tänka på?
Jag tänker på min egen situation. Jag är ungefär som genomsnittsinvesterare, som Karl nämnde det. Jag gillar ju att ha en lång placeringshorisont för större delen av mina investeringar. Så mina riktiga pengar, om man säger så, de har jag bara investerat i de sektorer jag tror på långsiktigt. Och de bara låter jag vara. De kör och investerar varje månad. Men det är ju kul att vara lite med i matchen och höra vilka sektorer som i det här fallet tycker är cykliska kommer gå lite starkare än dagligvaru. Det är lite kul att vara med på mina taktiska pengar, de små pengarna som jag investerar. Så det är lite roligt.
Ja, jag känner att man kommer lära sig väldigt mycket och väldigt intressanta diskussioner att ni medverkar här en gång i månaden i podden.
Ja, verkligen. Och det är något vi ser fram emot också. Väldigt, ja.
Det kommer bli jätteintressant.
Ja, väldigt bra. Och vi kan väl också flika in med att man kan ju faktiskt skicka in en fråga här till podden. Så att jag tänker inför nästa avsnitt som ni är med och pratar om marknadssynen för maj månad, så kan man gärna skicka in en fråga till dig, Karl, på sparpep@nordea.se. Så får vi se om vi tar med den.
Låter jättebra.
Här avsnittet. Men Anders, vi får inte glömma dagens begrepp.
Absolut, aldrig glömma dagens begrepp.
Ja, semesterkassan, eller vad var det du skulle
prata om? Ja, men det är ju skatteåterbäringstider. Och skatteåterbäringen i år kommer bli ganska stor för de som har lån. Så att de har betalat rätt mycket ränta. Och då frågade vi, vad kommer du göra med de här pengarna? Och det är många vill ju gå på semester. Så låt oss nu säga att du hamnar utanför Sveriges gränser och handlar med ditt kort. Det är inte helt osannolikt. Och så står det på kortterminalen, vill du betala i SEK eller i den lokala valutan? Och vad gör man då? Jo, där frågar man sig om. Minnesregeln är, i de flesta fallen så får du en bättre växelkurs om du betalar i den lokala valutan. För då får du, i det här fallet, din hemmabanks valuta växelkurs. Om du betalar i SEK, då blir det dem som växlar åt dig. Och det brukar bli en bättre växelkurs om du låter din hemmabank växla åt dig. Så minnesregeln är lokal valuta, lokal valuta, lokal valuta. Gör det. Men du hamnar ju utomlands, så är det inte säkert att de tar kort.
Nej, så, men precis. I vissa länder, ja, är ju cash is king. Liksom.
Cash is king. Mm. Och det är kontantsamhälle. Om man tänker, med hjälp, var är ni någonstans i detta sekel? Men då måste man ha kontanter. Du vet att varje gång du tar ut kontanter så kommer det kosta dig pengar. Så att du måste vara ganska noggrann med din kontanthantering och beräkna hur mycket kontanter du ska ta. Och en annan sak med det, om du försöker växla svenska pengar eller utländska pengar tillbaka till svenska, där kan du bli riktigt illa skinnad. För då som sist jag gick förbi sina växlingskontor, de tar ju ganska stora spreadar. 20% var det jag såg sist. Det vill säga, om det kostar, om den riktiga växelkursen är en krona mot en utländsk peng, så om du ska köpa den utländska pengen så kostar det 1,10. Och om du ska sälja den utländska pengen tillbaka så får du bara 90 öre. Den spreaden vill du ju undvika. Så du vill undvika kostnader för att ta ut pengar, utländska pengar. Och du vill undvika kostnader att behöva växla tillbaka på ett växlingskontor. Så här gäller det att planera lite grann hur mycket cash tror jag att jag behöver där ute. Ifall de inte tar emot mitt kort. Vilket är rätt vanligt utomlands.
Jag var i USA för inte så länge sedan. Och då tänkte jag faktiskt så. Jag tog ut lite kontanter och hade med mig. Jag hade räknat ganska rätt ändå.
Ja,
men sen
bra.
Hade jag i kortet också.
Och backa upp med kortet. Liksom.
Ja, men faktiskt. Så att, men det var ändå lite skön känsla att ha lite cash med sig.
Nej, men det ska man. Så lite cash är bra. Så alltså, minnesregeln är, när du betalar med kort utomlands och terminalen får du att välja mellan den lokala valutan, alltså utlandsvalutan, eller SEK, då väljer du alltså utländska lokala valutan. Då blir det din hemmabank som växlar åt dig och det brukar bli bättre.
Mm, det ska man aldrig glömma. Ja, jättekul att ha er här idag, och framförallt du, Karl, och du kommer tillbaka om en månad ungefär.
Amen.
Ja, om du känner för det.
Ja, jättegärna.
Det hoppas vi verkligen. Då säger vi tack för idag, Anders och Karl. Tack för att ni har lyssnat och hoppas att ni blev inspirerade av det här avsnittet. Och kolla gärna in nordea.se och våra sociala medier för mer inspiration och tips. Och som sagt, har du någon fråga eller något ämne som du vill att vi tar upp här i podden, mejla gärna till sparpep@nordea.se. Och glöm då inte bort att ni kan ställa en fråga till Karl Larsson, vår investeringsstrateg här i Nordea. Och självklart även till dig, Anders. Så det får ni inte glömma. Det är en bra möjlighet. Så att då säger vi tack för idag.
Tack för idag.
Tack, tack.
Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpepp. Podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar.